Nåd være med dere, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Innan jeg leser dagens predikotekst, som fra Jesajas bok, så tenkte jeg si noe om Jesajas bok. Jesaja, han var en profet som levde kring 750-700 før Kristus. Og Jesaja, han har kallats Gamla testamentets evangelist, og hans bok har kallats for det femte evangeliet. Det finns ju fyra evangelier i Nya testamentet, men Jesaja är så fullt av evangelium att det har kallats för det femte evangeliet. Och det finns väldigt mycket messianska profetior, det vill säga bibelställen som handlar om Messias. Det finns ju väldigt många bibelställen som vi återkommer till och som vi använder som minnesverser. Jesajas bok skrevs ju som alla andra profetböcker när Israels folk levde under hot från fiender. Det var ju främst Assyrien och senare Babylonien. Och Jesajas bok skrevs när Assyrien var ett hot från öster. Och de intog ju också och erövrade en stor del av Israel. Israel var delad upp i två riken, Nordriket och Sydriket. Sydriket kallade man för Juda, Nordriket kallade man för Israel. Och Assyrien kom och erövrade Israel, Nordriket. Så Jesaja, precis som alla andra profeter, behövde förmana folket att omvända sig. Det var ett ständigt problem att de istället för att följa Gud så följde de avgudar istället. Och då gick det dåligt för dem. Då läser jag dagens predikotext, och det är samma text som gammaltestamentliga texten. Från det 8:e kapitlet, från vers 16. Knyt ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. Jag ska vänta på Herren som döljer sitt ansikte för Jakobs hus och hoppas på honom. Se, här är jag och barnen som Herren har gett mig. Vi är tecken och förebilder i Israel från Herren Sebaot som bor på Sions berg. När de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar, så svara, ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande? Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns det ingen gryning för dem. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, Jesaja, han säger att Herren döljer sitt ansikte för Jakobs hus. Gömmer ansiktet. Hur skulle det kännas om jag stod här under predikan och dolde mitt ansikte? Om jag stod med ryggen vänt emot er, eller om jag höll händerna framför ansiktet? Det skulle inte funka särskilt bra, eller hur? Det är en stor fördel att se någons ansikte när man kommunicerar. Men Gud är ju osynlig, så hans ansikte kan vi ju oavsett inte se. Så vad menas med det här begreppet att Gud döljer sitt ansikte? Ansikte, det har i Bibeln också mycket att göra med närvaro. När Gud vänder sitt ansikte till någon, då är han närvarande där med sitt folk. Men om han vänder bort sitt ansikte, då är han frånvarande. Och det här ser vi väldigt tydligt genom Gamla testamentets historia, Israels folks historia. När de var olydiga, då hände det att Gud dolde sitt ansikte från folket. Han vände sitt ansikte bort ifrån dem. Då var han frånvarande. Och det som hände då, det var att det blev hot och angrepp från fiender från alla håll. Det blev krig och nöd och svält och elände. Och då hade ju folket vänt sig bort från Gud först. Det var därför Gud vände sitt ansikte bort ifrån dem. När folket vände sina ansikten bort ifrån Gud, då vände Gud sitt ansikte bort ifrån dem. Men när de var lydiga mot Gud, när de lyssnade till honom och följde honom, då lät Gud sitt ansikte lysa över dem, som vi brukar säga i välsignelsen. Och allra tydligast ser vi ju det när David var kung och Salomo var kung. Det var då det gick som bäst för Israel. Men det här låter ju lite konstigt, att när folket var olydiga så gick det dåligt. När de var lydiga, då gick det bra. Det låter ju som att Gud handlar med dem efter deras gärningar. På så vis är ju det gamla förbundet helt olikt det nya förbundet. I det gamla förbundet, då fick man vad man förtjänade. Var man olydig mot Gud, ja då ledde det till elände för dem. Men var man lydig mot Gud, då ledde det till välsignelse för dem. Men i det nya förbundet, då får vi vad vi inte har förtjänat. Trots att vi har varit olydiga många gånger, så är det inte vi som får straffet, utan det är Jesus som får straffet istället. Trots att vi har en brist på lydnad, trots att vi har en brist på goda gärningar, så blir vi tillräknade Jesu goda gärningar och Jesu lydnad istället. Så det är en stor skillnad mellan gamla förbundet och nya förbundet. Men det nya förbundet har ju egentligen alla troende genom alla tider trott på. Även Abraham trodde på Gud, trodde på löftena om Messias och blev tillräknad rättfärdighet genom den tron. För israeliterna så blev det väldigt påtagligt när Gud vände sitt ansikte bort ifrån dem. När han dolde sitt ansikte för dem. För oss kristna så kan det också ibland kännas så. Även om det kanske inte känns så påtagligt. Men det är särskilt när vi ber. Om vi ber om någonting om igen och om igen till Gud. Och vi märker inte av att Gud svarar oss på den bönen. Då kan det kännas som att Gud har vänt sitt ansikte bort ifrån oss. Men det har han inte. För Gud hör alltid våra böner. Och Gud kommer att svara på våra böner. Men han kommer att göra det när och hur han vill. Inte när och hur vi vill. Han kan ju faktiskt svara på våra böner på ett ännu bättre sätt än vad vi hade hoppats på. För Gud vet vad vi behöver bäst. Bättre än vad vi gör. Så Gud har inte vänt sitt ansikte bort ifrån oss. Gud är inte långt borta, utan han är alltid nära oss. Som Paulus skriver i Romarbrevet: ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. Alltså Gud är nära oss genom ordet. Så om det känns som att Gud är långt borta, då är det bara att plocka upp sin bibel. Ordet är nära. Gud är nära. När Herrens ansikte lyser över oss, då leder det till välsignelse. Vi har ju välsignelsen i liturgin varje gudstjänst. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Med en sån översättning så kan det ju nästan låta som att det är en bön eller en önskan. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Men det här är mycket mer än en bön eller en önskan. Det är faktiskt ett löfte från Gud. Man skulle lika gärna kunna översätta: Herren ska låta sitt ansikte lysa över dig. Och Herren ska vända sitt ansikte till dig. Så det är ingen bön eller någon önskan, utan det är ett löfte från Gud. Och varför kan Gud välsigna oss? Varför kan Gud alltid lova att välsigna oss? Jo, därför att han sände sin son till oss. Jesus är anledningen till att Gud kan låta sitt ansikte lysa över oss. Som jag inledde med att säga, vi kan inte se Guds ansikte. Vi kan inte se Faderns ansikte. Det står ju till och med i Bibeln att ingen kan se Faderns ansikte. För han är helig. Men Gud har ändå uppenbarat sitt ansikte genom sin son. Vi läser i Johannes evangeliet: och ordet blev kött och bodde bland oss. Alltså Gud blev människa. Och vi såg hans härlighet, den herlighet som den enfødde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Så Jesus är Guds ansikte. Han kom ner till jorden och bodde bland oss. Och han är anledningen till att Gud ständigt kan lova att välsigna oss. Han kan för evigt låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Eftersom Jesus har tagit bort alla våra synder. Och eftersom han har gett oss sin lydnad, sin rättfärdighet, sin helighet. Han har gett oss den som en gåva. Enligt också med att säga att Jesaja är en bok full av messianska profetior. Alltså bibelställen om Messias. Vi hittar ett sånt även här i den här texten. Där det står: se, här är jag och barnen som Herren har gett mig. Här är det Messias själv som talar. Se, här är jag och barnen som Herren har gett mig. Vi är tecken och förebilder i Israel från Herren Sebaot som bor på Sions berg. Den här versen citeras i Hebreerbrevet. Och författaren visar tydligt att det är Messias själv som talar i den här versen. Om Messias och hans lärjungar. En lärjunge, det är ju någon som vill följa och lyssna till någon annan. Det här fenomenet är ju så vanligt i vår tid på Instagram och på Twitter, där man kan följa vem som helst och hur många som helst. Man följer någon för att man är intresserad av vad den här personen gör och vad den här personen säger för någonting. Och det är ju samma sak med Jesu lärjungar. Vi vill följa Jesus för att vi vill lyssna till vad han har att säga. Vi vill lyssna till hans undervisning och vi vill bevara hans undervisning. Precis som Jesaja lyssnade till Guds undervisning och ville bevara Guds undervisning. Jesaja säger: knyt ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. Det kan låta konstigt. Knyt ihop och försegla undervisningen. Det låter ju nästan lite grann som att man ska dölja den och göra den otillgänglig. Man knyter ihop den. Men det är inte så det menas, utan det menas att man ska bevara den. För den är värdefull. Man behöver bevara den för framtiden, för kommande generationer. På Jesajas tid fanns inga datorer eller något internet. Man kunde inte ta backup, utan det gällde att ta väl vara på det som var nedskrivet, det de hade nedskrivet. Precis som ett museum måste noga ta hand om det de har i sina museer. Men i vår tid, nu finns det ju miljontals biblar och hundratals bibelöversättningar på internet. Det är liksom lite svårt att tappa bort Bibeln nu för tiden. Om man skulle tappa sin Bibel, då är det ju inte hela världen. Då kan man ju faktiskt bara köpa en ny, ganska enkelt. Men för Jesaja, då var det viktigt att ta väl vara på det som var nedskrivet. Även om det inte skulle vara hela världen, om vi skulle tappa bort vår Bibel, glömma den bort någonstans, så vill vi också bevara Guds undervisning. Framförallt vill vi bevara Guds undervisning i våra hjärtan. Precis som Maria gjorde, som det står om i julevangeliet. Efter allt det som hade hänt så står det att hon bevarade allt det som hade hänt i sitt hjärta. Och det gör vi ju precis varje gång vi samlas till gudstjänst och när vi samlas till bibelstudier. Och när vi ägnas åt tid åt Guds ord, då bevarar vi ordet i våra hjärtan. Jesaja fortsätter att säga: till Guds undervisning, till vittnesbördet, om det inte talar enligt detta ord, finns det ingen gryning för dem. Det är hårda ord. Men det visar också hur viktigt det är för oss att vi känner till vad Guds undervisning säger för någonting. Vad Gud vill säga oss. Vad som står skrivet i Bibeln. För på så vis så kan vi också lära vad sanningen är i jämförelse med lögnen. Att vi kan urskilja vad som är sant och vad som är falskt. Jesus själv varnade ju, akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. Det är viktigt, både för oss själva och för församlingen och för kyrkan, att vi lär oss skillnaden mellan sanna profeter och falska profeter. För faran är, om vi inte känner till den skillnaden, då är det fara för våra egna själar. Det är våra själar som står på spel. För djävulen, han är aktiv, han är verksam. Och djävulen, han kan vilseleda någon genom falsk lära. Och därför hittar vi ju många varningar från apostlarna och Jesus. Aposteln Petrus skriver, var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Och aposteln Johannes skriver, mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. När vi pratar om falsk lära, när vi pratar om falska profeter, då gäller det inte bara att vi förstår att vi ska ta avstånd från falsk lära, utan också förstår varför. Vad är det som står på spel egentligen? Jo, det är min egen tro. Det är min egen själ. Om jag skulle bli vilseledd av en falsk lärare, då kan faktiskt jag riskera att förlora tron. Förlora tron på evangeliet. Förlora tron på Jesus. Det är det som står på spel. Vi vill hålla oss till Guds undervisning. För Guds undervisning är den enda källan till sanning. När Bibeln talar om sanning, då talar den alltid om sanningen. Bibeln talar aldrig om sanningar, som om det fanns flera sanningar. Men det är så man gör i samhället idag. Man vill inte veta av att endast skulle finnas en sanning. Nej, alla ska få ha sin egen sanning. Men Bibeln talar annorlunda. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och han säger, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Men framförallt vill vi hålla oss till Guds undervisning för att det är den enda källan till frälsning. Det finns mycket undervisning här i världen. Det finns mycket god undervisning här i världen. I skolan, i högskola, universitet och så vidare. Men det finns endast en undervisning som leder till frälsning och evigt liv genom tron på Jesus. Människor på Jesajas tid, de ville tydligen söka hjälp från spåmän. Så Jesaja förmanade att de skulle inte söka hjälp från spåmän. Man ska gå till Guds undervisning istället. Till vittnesbördet. Men man kan kanske förstå israeliterna. För de hade ju det här ständiga hotet från fiender från olika håll. De visste att det fanns fara runt omkring dem. Och de undrade vad som skulle ske i framtiden. Men de sökte hjälp från fel håll. Då gick de till spåmän istället för att gå till Gud. Men det är ju typiskt för oss människor. Vi vill gärna veta vad som ska hända i framtiden. Vi kan kanske fundera ibland. Var är jag och vad kommer jag att göra? Och hur är min hälsa om 5 år? Eller om 10 år? Om 20 år? Så där kan vi börja tänka och spekulera och tänka mycket på framtiden. Men vi känner inte framtiden. Det är faktiskt bara Gud som känner framtiden. Och det finns nog en mening med det. Det finns en mening med att Gud inte har låtit oss få veta framtiden. För han vet att vi har mer än nog att fokusera på dagen idag. Vad vi ska göra idag. Jesus säger ju, bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så Jesus säger, lev i nuet. Lev i nuet. Fokusera på dagen idag. Gud kommer att ta hand om morgondagen. Låt Gud ta hand om framtiden. Nej, vi känner inte vår jordiska framtid. Men vi vet ändå en del om framtiden när det gäller våra själar. Vår eviga framtid. Och det är det viktigaste. Vi vet och vi tror att vi kommer att få leva för evigt. Vi tror att den dagen vi dör så kommer vi genast få vara tillsammans med Jesus och se honom ansikte mot ansikte. Och vi tror att på den yttersta dagen då kommer våra kroppar att uppstå och återförenas med våra själar. Och vi tror att på den yttersta dagen ska Gud skapa en ny himmel och en ny jord. Och där ska Gud alltid vara närvarande. Han ska vända sitt ansikte mot oss hela tiden och välsigna oss. Vi ska vara tillsammans med honom för evigt. Amen. Kära Herre Gud, låt ditt ansikte lysa över oss, både nu och för evigt. Amen.